Jag höll på att förlora barnen, jobbet, livet, allt. Det var ju en extrem period i mitt liv där jag hade dagarna fyllda av kommer jag bli av med alla mina återförsäljare? Folk var otroligt aggressiva med att kontakta med mina återförsäljare om och frågesätta hur kan de sälja mina produkter när jag är en vidrig människa. Så det var väldigt mycket kris kring det. Och samtidigt så hade jag ju socialen, polisen som fångade in mina barn under skoltid och tog dem till polisstationer och förhörde dem. Och var jag en lämplig mamma? Skulle jag verkligen liksom klara, eller var jag lämplig att ha, leva med mina barn? Nemo är en kändis, den största som vi har. Ska snacka med en kändis och göra gästen glad. Nemo är en kändis, den största som vi har. Ska snacka med.
Varmt välkomna till avsnitt nummer 598 av Nemo möter en vän. Veckans gäst har i alla år varit stenhård, kompromisslös och osårbar. I alla fall på ytan. Men i veckans avsnitt så visar hon upp en helt ny sida av sig själv efter några tuffa veckor. Sårbar, tvivlande och det blir till och med tårar. Och summan blev ett av de starkaste avsnitten av den här podden på länge. Ett 5+-samtal med en av de roligaste, knäppaste, ärligaste och mest gränslösa människorna i den svenska offentligheten. Ni får mer än gärna följa den här podden på Instagram där den går under namnet @nemomoter. Men mig personligen når ni enklast och bäst via min hemsida som är www.nemohyden.se. Men nu kör vi igång veckans avsnitt med den oefterhärmlige Katrin Zytomierska.
Nu är vi igång, ni ser att det rör sig. Säg någonting.
Hej, hej, Katrin heter jag. Mm. Jag är här och gästar Nemo idag för första gången.
Ja, så kul, äntligen. Ja, let's go. Fan, hur är läget?
Det är bra, det är väldigt bra. Jag är ju en extrem sån, alltså mitt humör följer min menscykel. Så det finns egentligen ingenting i mitt liv som kan, alltså så här, yttre faktorer kan inte riktigt påverka mig om det inte blir extremt. Men annars så mår jag väldigt, väldigt bra liksom före, under ägglossningen där. Och det verkar vara där jag är nu, för jag mår svinbra. Jag känner liksom bara så här lycka, värme, härligt, jag är glad. Och sen när man börjar närma sig liksom PMS-veckan och mensen där, då brukar jag vara ganska grinig.
Mm. Ja, det är ju bilden man har av dig. Att, inte just den mensgrejen då. Men att du mår oftast bra, du är stabil, du är liksom ytan i alla fall är väldigt så här. Ja, men jag tror folk skulle tänka att du är ganska lite kompromisslös på så sätt. Att du kör din grej liksom och men grejen är att jag, om man har följt dig senaste tiden, så tycker ändå jag att jag har liksom läckt fram ganska mycket att du har haft det tufft och inte mått helt bra.
Vad menar du med senaste tiden nu, bara så jag vet var vi är någonstans?
Ja, vad ska man säga, senaste veckorna.
Ja. Gud vad du är observant.
Ja, men vad fan, det är mitt jobb.
Ja, fast jag skulle ändå vilja säga att det är du och min mamma som har sagt precis det. Mamma sa det till mig bara för några dagar sedan att gud, man ser verkligen att du är glad igen. För de senaste veckorna har det varit deppigt på din Instagram. Så det är helt korrekt uppfattat.
Mm. Vill du berätta vad som har hänt?
Jag kan väl berätta lite, alltså lite stort så. För att det här är ingenting som man riktigt går in i detaljer. Men det är jobbmässigt. Så jag får ju hela tiden påminna mig om att barnen mår bra. Ingen i min närhet har cancer. Jag lever mitt, alltså du vet allt det där. Men det har varit väldigt, väldigt tufft. Jag gick ju i konkurs med mitt företag Clean Eating för, ja, det är nästan 2 år sedan nu. Och valde ju att liksom vinna budgivningen och köpa tillbaka konkursboet för att kunna fortsätta driva mitt företag som jag har gjort de senaste 13 åren. Det här är ju liksom, alltså den kärleken, kopplingen och besattheten jag har till det här företaget, det är inte sunt. Jag borde ju, alltså jag borde ha släppt det för länge, länge sedan om jag hade varit en liksom riktig affärskvinna som hade som främsta liksom mål att tjäna pengar och driva ett välmående företag. Men jag kan liksom inte göra det, utan det känns som att så här, det finns ingenting annat i mitt liv som jag vill göra. Jag vill tillverka de här produkterna, jag vill kunna erbjuda människor de här fantastiska produkterna. Jag har inte fått en endaste konkurrent på mitt fröknäcke på 12 år. Alltså jag liksom älskar och brinner det här och känner att så här, nej, nu kommer jag göra det här in i döden. Och då får det vara upp och ner och fram och tillbaka. Och så då, i och med, alltså, jag vet inte, det är svårt att förklara kort, men i och med att jag har en egen produktion med fasta kostnader, så när omsättningen är hög, då är ju allting toppen, allting flyter på. Men när omsättningen sjunker, som den har gjort sen covid kickade in och sen med alla krig och inflationer och höjda räntor. Och, alltså jag förstår att inte lika många människor kan prioritera och köpa liksom det dyrare, lite finare fröknäcket när de står i butiken. Det går liksom inte. Så att jag fattar varför min omsättning har sjunkit, och den har ju sjunkit jämnt också i alla försäljningskanaler, så att det är så här jag liksom, det här är min förklaring då. Men sen så kom jag till en punkt där omsättningen sjönk så mycket så att de fasta kostnaderna blev så höga, och jag skar såklart ner på allt som gick. Det var ändå liksom att jag bara blödde och blödde och blödde, och till slut så hade jag liksom tryckt in så mycket pengar som jag kände att så här, nu börjar jag riskera mitt privat, nu börjar jag riskera att jag snart inte kommer kunna betala hyran om jag ska, nu överdriver, men fortsätta på det här sättet. Och då hamnade jag i en kris och kände att jag måste sluta, jag måste lägga ner. Och det gick så långt så att jag har ju naturligtvis parallellt med allt det här, så har jag ju haft kontakt med många olika människor och bett om hjälp, jag har bett om investering, finansiering, lån och så vidare. Men det är svårt att få investering i ett företag som blöder och som har skulder. Så till slut så gav jag upp, och allt det här är verkligen de senaste veckorna. Så jag kände att så här, nu måste jag ge upp. Jag får bara ta mig igenom det, jag får börja gå hos en psykolog liksom, men det måste göras. Och sen så då kvällen då jag hade bestämt mig liksom, jag i min kropp att så här, nu kommer jag göra det här, får jag ett mejl. Precis när jag ska somna så kollar jag mejlen som jag alltid gör innan jag somnar. Och då har jag fått ett mejl ifrån en av de här människorna som jag har haft kontakt med i flera år. Och då skrev han att han kommer att hjälpa mig. Alltså en otroligt förmögen man. Så han skrev att jag kommer hjälpa dig, vi ses imorgon. Så det var liksom helt sinnessjukt, för att då hade jag ju någonstans liksom förberett hela mig på att det är över, det är slut nu. Ja, men så blev det så. Så han hjälpte mig, så nu är jag på fötter igen och får kriga vidare och ska stänga ner den produktionen jag har, flytta produktionen till Sverige. Så att jag har ju otroligt mycket att göra nu, men jag är ändå glad för att nu ser jag ljuset i tunneln igen. Och nu när jag vet att jag kan skära bort så mycket kostnader och anpassa mina kostnader efter min omsättning, så vet jag att det kommer, alltså ge mig 6 månader så är jag på plus igen.
Mm. Men när man har byggt sitt varumärke på att vara stark, nästan ogenomtränglig, vad händer då med sin egen självbild när man plötsligt vacklar och till och med utåt sett, alltså till och med på sociala medier börjar visa någon slags sida som man kanske inte har visat förut? Att du inte är osårbar, att du också kan svaja liksom.
Vad som händer?
Ja, med din självbild liksom, för du har ju ändå alltså byggt dig själv på att vara den här powerkvinnan som aldrig mår dåligt typ.
Ja, men jag vet inte, både och. Jag tycker ändå att jag genom åren, alltså nu har jag hållit på och delat med mig av mitt privatliv i 20 år. Det är otroligt lång tid.
Mm.
Jag tycker ändå att jag någonstans har varit ganska transparent med att nu är jag glad, nu är jag ledsen, nu är jag arg, nu är jag irriterad. Men det är klart att vissa saker är ju, blir ju så svåra och tuffa så att man inte klarar av. Och jag skulle vilja säga att det värsta med sociala medier är den här liksom ömkan man får. Och jag, det värsta för mig, det är när folk tycker synd om mig. För det är aldrig synd om mig. Det spelar ingen roll vad som kommer hända i mitt liv. Om jag kan gå igenom 5 konkurser till, det är lugnt. Jag har andra inkomstkällor. Jag har så mycket annat. Och jag är ju en, alltså, jag är ju en fighter. Jag kommer ju aldrig liksom hamna på någon plats där jag måste gå och börja söka bidrag eller flytta från min vindsvåning på Östermalm eller sluta köra min Porsche. Alltså, jag skulle aldrig tillåta det. Så det är också mera så här, men det är blandat.
Mm. Men finns det något i dig som har varit rädd för att visa de här svajiga sidorna fullt ut?
Ja, men jag är inte rädd för att göra det. Jag gör ju det nu här med dig.
Mm.
Och anledningen också till att jag känner mig bekväm i att berätta det här för dig nu och inte skriva det på mitt Instagram till exempel, det är för att det är klart att du har säkert ligger på en plattform, eller den här podden läggs ut på en plattform där folk kan skriva kommentarer. Men jag har inte den möjligheten i min vardag att gå in och liksom läsa kommentarer om mig själv i olika andra medier. Om jag skriver en krönika i Expressen som jag ofta gör, då skickar jag in den krönikan och sen jag läser den inte när den är i tidningen. Jag har inte den möjligheten att sitta och följa mig själv och vad tycker folk och vad tänkte folk. Så att, men och du vet, om jag skriver ut det här på Instagram, då blir det så nära. Då kan jag liksom inte undkomma att sitta och se alla de här 120 kommentarerna från olika människor som ska skicka röda hjärtan och tycka liksom att såhär, oh you go girl, du klarar, ja men jag vet att jag klarar det. Alltså förstår du, det är den biten jag vill hålla mig borta ifrån. Var det svar på din fråga eller?
Ja men delvis. Jag var mest nyfiken på det här med att är det någonting du liksom håller tillbaka, är det någonting du har varit rädd att dela kring det här?
Just ja men det är ju det här.
Ja.
Det är ju det här, jag delar ju inte det. Jag väljer ju vart jag delar det för att liksom slippa människors åsikter och kommentarer. För de är jag alltså verkligen inte intresserad av och gör mig bara mer frustrerad och irriterad.
Mm. Men vad har du inte berättat än då? Finns det någonting du håller på även här?
Alltså överlag i
hela... Nej, men kring det här.
Ja, alltså... Nej, men det är väl mera så här specifika liksom namn och sånt som jag aldrig skulle nämna någonstans för någon någonsin. Och det är totalt ointressant information, men jag skulle ju aldrig liksom outa någon människa som har med affärer att göra. Eller företag för den delen. Men,
det är rimligt ändå.
Ja, men nej, men det är inget mer. Det här är verkligen i hårda liksom penseldrag det som har hänt och som har gjort att jag har mått dåligt de senaste kanske, vad har vi, 2 månaderna.
Jag tycker det är fint och uppfriskande att se lite sårbar Katrin. Jag tycker om det. Men du, vi ska snacka relationer nu. Och män och dejtande och så.
Åh, kul.
Du har ju haft flera relationer i offentligheten. Och när du ser tillbaka på dem, kan du se något mönster varför de har kraschat?
Jag trodde att du skulle avsluta frågan med varför de har varit just de som de har varit. Men det slutade med kraschat. Ja, det är absolut. Det kan jag verkligen göra. Mönstret är att jag är en... Alltså jag är en person som söker kickar. Jag behöver det hela tiden i allt, inte bara relationer. Och det gör ju att... när jag går in i en relation så går jag ju in med full kraft. Det är starkt, det är passionerat, det är fantastiskt. Det är liksom extra allt på alla plan. Men sen när den där relationen börjar liksom plana ut, som den oftast gör efter kanske en 6-8 månader, när man ska liksom komma in i det här slentrianmässiga lunket där man inte längre sliter av sig kläderna i hallen, då börjar jag sakta men säkert tycka att det är tråkigt. Och sen börjar jag i nästa steg sakna mitt singelliv där jag bara är fri, kan gå ut, festa, vara social, ragga, flirta, garva, njuta. Inte ha de här liksom kraven som en relation ändå innebär, att man ska, att man behöver liksom finnas där för en annan människa med allt ifrån middagstider till ja, men uppoffringar som jag uppenbarligen inte är villig att ta.
Men är det här någonting du är tillfreds med?
Och, nu är det.
Och du har förlikat med det med att du är så här liksom?
Ja.
Du har liksom ingen ambition och vilja om att förändras?
Nej. Nej. Och jag har ju dessutom också verkligen kommit till insikt att de perioderna som jag är singel, det är då jag mår som bäst. Det är då jag är gladast och det är då som jag tycker bäst om mitt liv. Jag har ju, vad ska jag säga, lyxen av att aldrig behöva vara ensam. Jag tror att det är det som gör att människor är så rädda för singellivet, för att det liksom kommer med mycket ensamhet. Men jag har ju inte den biten alls. Jag har ju alltid valmöjligheterna till att ligga med någon om jag vill det. Ligga sked med någon i soffan en söndag om jag vill det. Gå en lång promenad och gå ut och käka en brunch om jag vill det. Skillnaden är väl att jag väljer att göra det med olika killar när jag vill.
Mm. Men du har ändå varit gift, du har barn och sådär. När du har gått in i de här relationerna, har du tänkt så här, nu kommer det ändå bli annorlunda, han är the one? Eller har du någonstans i bakhuvudet vetat om att du är så här?
Nej, absolut inte. Jag har gått in i varje relation och jag kommer nog fortsätta att göra det. Jag går in i varje relation precis som alla andra. Att nu har jag träffat den rätta, nu är det for life, nu kommer det bli en underbar relation där vi inte börjar och irritera oss och störa oss på varandra och jag börjar sakna mitt singelliv.
Självbedrägeri.
Ja.
Ja. Det är roligt ju. Men vad fan, det bästa man kan göra är väl att faktiskt förlika sig med vem man är. Det är väl också då man kan sluta slå på sig själv för att man kanske gör om samma misstag. När man bara börjar omfamna vem man är liksom.
Ja, och det är det som har gjort att jag mår som allra bäst just nu. Jag pratade med min äldsta son Ringo häromdagen, eller om det var igår kväll till och med, när vi stod och borstade tänderna. Och jag garvade åt att så här, nu är du inne i en period i ditt liv där vi kommer umgås väldigt lite. Och jag märker ju det på honom, att det är liksom, det är fotbollen, det är polarna, det är allt förutom att hänga med mamma och pappa. Och då sa han det, men jag har ju nu den bästa tiden i mitt liv mellan 15 och 20. Det är ju då, och sen efter 20 så kommer man aldrig tillbaka till den där piken. Och då sa jag det till honom, jag förstår att du tänker så idag eftersom du är 15 eller snart 16. Men jag vill bara att du ska veta att jag är 48. Och när jag ser tillbaka på mitt liv så har jag den bästa perioden nu.
Känner du alltid så varje år?
Nej.
Nej. Ja, men jag är bara nyfiken. Alltså som någon slags så här självbevarelsedrift, att alltid anamma åldern man är i liksom.
Alltså jag skulle vilja säga att det inte är så stor skillnad på när jag var 42, 43, 44, 45. Alltså det ändras inte. Så nu är jag väldigt tacksam och glad över att jag har haft 6 magiska år där jag verkligen gör och lever 100% som jag vill. Och det som gör mig. Sen har ju jag haft relationer de här senaste 6 åren också. Bara det att jag har liksom lärt mig att gå ur dem direkt och inte slösa. För att, jag menar, de första relationerna, jag gick in i relation när jag var 12 år. När jag var 13 var jag förlovad. Och sen har egentligen de här relationerna varit ungefär 1,5 år till 6-7 år. Och bara avlöst varandra. Och när jag ser tillbaka på de flesta av de relationerna, så fattar ju jag att de borde ju avslutats flera år tidigare. Så det är som att jag har liksom slösat tid på att gå runt i någon så här, vad fan, köper inte du nässpray? För måste jag alltid vara den som fyller på toarullarna? Nu har du skvätt på badrumsspegeln igen. Måste jag torka efter dig? Varför drar du inte ner toalocket? Osten, varför har du inte virat in den i gladpack? Det torkar ju här. Alltså, allt den där jävla skiten Det är waste of time att gå i en relation där man liksom, ja, men lägger vikt vid såna där jävla skitgrejer. Mm. Så att idag känner jag att jag är ju verkligen öppen för att gå in i en relation, men det ska vara en annan typ av relation. Det ska vara en relation där vi inte bor tillsammans, utan där vi umgås och spenderar bra, härlig kvalitetstid med varandra, som aldrig når fram till punkten där man börjar irritera sig över varför du eller jag inte har fyllt på toapappret.
Mm. Jag kan känna igen det där, och jag har ju en distansrelation med min tjej, och vi har det lite som du beskriver, att vi ses ibland när det passar och har det jävligt härligt ihop.
Har ni barn ihop? Nej.
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 Hon bor i Göteborg, hon har barn där, jag bor i Stockholm, jag har barn här.
Ja.
Och så ses vi ibland och har det väldigt fint ihop liksom. Det blir väldigt speciellt när vi ses liksom.
Ja.
För jag har ju inte heller haft någon ambition egentligen om att bo ihop. Jag trivs ganska bra att bo själv med mina barn liksom.
Mm.
Men det där är upp till var och en, och man vet inte vad framtiden visar. Vi förändras ju också hela tiden liksom.
Absolut.
Kanske kommer jag ha en dröm om att faktiskt flytta ihop framöver och åldras ihop. Vem vet?
Men just, jag är med.
Ja, men just nu tycker jag att det är ganska skönt. Så därför kan jag relatera till exakt vad du säger. Liksom. Mm.
Och då blir det ju också så här, när ni ses, du och din tjej, då går man ju liksom alltid in i den här som jag älskar. Att man verkligen bryr sig och visa sin bästa sida, både fysiskt och psykiskt. Att man liksom anstränger sig, man kommer inte dit med någon så här hudfärgade mormorstrosor och jag har inte rakat mig på 2 veckor. Du vet att man hamnar i det där som inte är så attraktivt, utan att man verkligen anstränger sig för varandra och man luktar gott och man är härlig och man är glad för att man kanske inte har sett stå på 5 dagar. Och det är liksom att man hela tiden bevarar det där pirret som jag önskar att jag alltid vill ha med den killen som jag träffar.
Mm. Nej, men jag håller helt med. Så länge man är på samma nivå, har samma ambitioner och samma långsiktiga plan med det, och det är väl ändå det viktigaste, tänker jag. Inte hur den ser ut, alltså att den passar in i ramen och är som alla andra. Jag tänker bara att man, så länge man har samma tankar om det och vill samma sak, så är det viktigaste. Liksom.
Men umgås ni med barnen också, eller bara ni två?
Både och. Mm. Vi får in både och. Vi var iväg och reste här ganska nyligen och sådär. Och sen så ses vi med barnen också. Så det är väl, vi har hängt i 2,5 år liksom. Mm. Det är ändå ganska länge.
Dröm.
Ja, men så vi har väl också en tanke om att i framtiden kanske hitta något mer tillsammans. Men det får vara då, och nu är nu, och nu funkar det bra som det är nu.
Mm.
Men du, på tal om relationer då, nu kommer du säkert chucka, men jag tycker det här, jag vill ta upp det här. En intressant relation som du hade back in the days var ju med en viss Alex Schulman.
Mm.
Ni gifte er till och med. Vad tänker du på den relationen och den tiden idag?
Vad tänker jag?
Vad känner du när jag nämner det?
Nej, men jag känner bara bra känslor. Vi hade en fantastisk relation. Vi hade nog en sån relation som många har. Att den är liksom stabil. Vi hade väldigt roligt tillsammans. Vi jobbade mycket tillsammans. Vi garvade mycket tillsammans. Det var ju en period i livet där vi hade, båda två hade väldigt bra med pengar. Och inga förpliktelser. Inga barn. Inget liksom vanligt jobb som man var tvungen att gå upp till tidigt på morgonen. Vi kunde festa onsdag, torsdag, fredag. Det var glatt. Det var en tid i livet där man var liksom på, alltså man pikade verkligen. Man hängde med härliga, kreativa, ja, men liksom spännande människor. Det var mycket som hände. Vi reste jättemycket.
Hur länge var ni ett par?
7 år.
7 år. Och ni gifte er till och med.
Mm, vi gifte oss i Polen.
Vem friade?
Han, såklart.
Mm.
Va? Skulle väl aldrig fria till en kille, tror att jag, alltså så manlig är inte.
Det var faktiskt i Polen jag och tjejen var här nyligen.
Ja, vad var ni då?
Gdansk.
Fantastiskt.
Underbart.
Mm.
Nej men
vänta, stopp. Jag måste bara flika in. Alltså det frieriet, det var, alltså, han friade ju i New York. Han hade fyllt hotellrummet med röda rosor. Ja, det var fantastiskt.
Romantiker.
Väldigt.
Mm. Och varför tog det slut?
Alltså det tog slut för att, inte kärleken så, men attraktionen, passionen, det sexuella.
Mm. Det klassiska trinen då, eller?
Absolut.
Mm. Men om ni springer ihop på 7-Eleven idag på Riddargatan, vad, Hur är stämningen då?
Hej, hej, ja. Hur är läget? Det är bra, vad gör du? Nej, men jag ska med en unge till fotbollsträningen. Ja, jag ska, alltså, så.
Mm. Mys ju.
Ja.
Sista frågan då om relationer och den biten. Vart står du nu? Dejtar du nu?
Jag dejtar inte. Jag tycker inte att det finns någonting roligt med att gå på en dejt. Jag vet inte, jag kanske har gått på en dejt 2 gånger i mitt liv och det har varit fruktansvärt. Det är inte min grej. Jag är otålig, jag är inte intresserad av att... Alltså det är mycket som krävs för att jag ska gå på en dejt med en person och faktiskt tycka att det är intressant att sitta och lyssna och ta del av hans liv. För de flesta män har otroligt tråkiga jobb, otroligt tråkiga liv, och sitta och lyssna på någon som ska börja beklaga sig över något ex eller någon jobbig barnsituation. Åh, nej.
Men hur ska du träffa någon då? Och hur dejtar man dig? Hur
ja
gör man?
Men alltså man dejtar ju mig genom att hooka upp med mig ute, skulle jag säga. Och det gör jag ju mycket. Men även Instagram. Alltså Instagram är ju mitt Tinder. Jag har ju inga sådana dating, eller jag är ju inte på några sådana datingappar. Men jag får ju ganska mycket ja men liksom killar som skriver till mig på Instagram. Och då händer det ju då att det är någon som skriver någonting som faktiskt fångar mitt intresse. Och så skriver jag tillbaka och så börjar man att skriva precis som om man hade varit ute på Tinder. Och sen leder ena till andra och så träffas man ute antingen på en bar eller på en restaurang. Så. Och så finns det en härlig liksom, attraktion. Då går vi hem och ligger.
Mm. Ja, du skrev ju en krönika ganska nyligen i Expressen om den manliga mannen.
Ja.
Mm. Vad handlade den krönikan om och vad var liksom syftet med den? Och hur var responsen?
Responsen var väldigt, väldigt bra. Det var bara av tjejer såklart. Det var... Nej, men jag kollade ju på hela säsongen av Love is Blind och satt ju helt förfärad. Alltså jag förstår inte hur de här... Vad har liksom hänt med dagens, och nu generaliserar jag såklart, det finns ju massa härliga manliga män och killar i Sverige, och jag träffar ju dem absolut ofta, men det var då det slog mig, och det är det jag hör också från tjejkompisar, att killar har blivit för, alltså jag vet inte vilket ord jag ska använda, men just det här att det, liksom det här extrema bekräftelsesökandet gör att liksom att tjejen får förvandlas, alltså gå in i någon mammaroll och hela tiden liksom bekräfta och bekräfta, och det blir liksom aldrig nog, de får aldrig nog, de blir aldrig nöjda. De här killarna sitter ju liksom och lipar över att de inte får pussar och kramar och närhet efter 2 dygn. Ja, men du vet, det var så patetiskt allting, och jag bara kände så här, det här återspeglar ju verkligen hur verkligheten ser ut, och det som mina tjejkompisar beklagar sig över, att det liksom det här med liksom att en mannen ändå ska vara manlig, att det finns inte där längre, utan att det blir, vet, allt det här så här, mannen ska ändå ta hand om kvinnan, tycker jag.
Mm. Har du försökt att omfamna den i citationstecken trenden att män ska vara, ja men lite känsliga, lite mjukare, så här. Har du försökt att så här, ja men nu ska jag prova det och träffa en sån man?
Alltså saken är att jag träffar ju de flesta killar som jag ändå liksom faller att jag tycker om att hänga och umgås med dem. Det är ju manliga män, men med ett djup och liksom en sårbarhet, men där inne. Den kan ju få komma ut efter en stund när man liksom lär känna varandra. Så att jag tycker ju inte om män som är rakt igenom.
Mm.
Men jag förväntar mig ändå av en man att han ska vara manlig. Jag vet inte, förstår du inte vad jag menar?
Jo, men jag tror jag förstår.
Ja.
Ja. Men kan det bli en inre konflikt i dig att vara en väldigt stark kvinna men samtidigt vilja ha en manlig man?
Jo, men jag är ju också en stark kvinna på ytan.
Mm.
Jag är inte en stark kvinna här inne. Jag är sjukt känslosam och mjuk. Och liksom jag har också ett behov av att bli omhändertagen. Och där måste man ju försöka hitta någon balans, att man liksom tar hand om varandra. Men jag kan inte, alltså jag kan inte attraheras av en man som jag behöver i, alltså i det liksom ytliga vardagslivet gå runt och påminna om att han är bra, att han ser bra ut, att han är duktig, att åh vad duktig du var när du höll den där PowerPoint-presentationen idag på det där mötet i Zürich. Alltså nej. Det är klart att jag gör det, jag vill göra det, men jag kan inte ha en man som går runt och blir liksom sjunker ihop för att han inte får tillräckligt med bekräftelse och uppmärksamhet på, för, ja.
Jag fattar. Men du, om vi ska prata om en annan sorts relationer, så tänker jag på ert familjeliv som länge var någon slags sinnebilden för en lyckad bonusfamilj. Låt mig prata det punkt. Ja. Många hade er som förebilder för att det såg så lätt ut och ni var så, alla umgicks och allt sånt där. Och det var ju väldigt fint. Men jag tror alla förstår nu på senare år att ni också har utmaningar och att det kanske inte är så lätt alltid som man trodde i början. Men min fråga är då så här, har det varit svårt att leva upp till den här perfekta bonusfamiljebilden?
Absolut inte, tvärtom. Vi delar inte med oss 100% av allt som vi gör. Jag skulle säga att det är mycket bättre än vad det ser ut. Vi har ytterst sällan konflikter, och har vi en konflikt så reder vi ut den väldigt snabbt. Vi har hela tiden ett väldigt tydligt fokus, och det är på barnen, alla. Inte bara de liksom närmsta föräldrarna, jag, Bingo och Alex, utan även de liksom i andra led, som Julia. Och nu har ju, alltså Falkes pappa Alex har en flickvän sedan en tid tillbaka som dessutom är gravid nu, så Falke ska få en lilla syster. De också. Alltså alla, vi är liksom peppar. Jag har aldrig varit med om att någon i min närhet som har att göra med mina barn har beblandat sig med en person som inte har varit samarbetsvillig och lika liksom inställd på att de här barnen, det är det viktigaste.
Jag hade ju Julia här i podden ganska nyligen, och vi pratade lite om just samma sak, och att ni har ju haft era konflikter, låter ju lite överdrivet. Oegentligheter, om man säger så. Ja. Men ni verkar också ha landat i någon slags ömsesidig kärlek bara.
Verkligen. Hon är grym. Alltså jag tycker så mycket om henne, och det tar tid att landa i en vänskap. Och jag är ju verkligen en person som utgår ifrån mig själv och tänker att så här, de här värderingarna som jag har, de är bra. Jag förväntar mig att en människa som jag ska kunna acceptera och tycka om ska ha samma värderingar. Men det är inte så. Och det var lite det som hände i min relation till Julia. Jag ska inte prata om hennes till mig. Men att hon är en otroligt annan typ av människa än vad jag är. Hon har helt annat beteende, tankar, agerande. Så att i början så kunde jag känna att så här, vadå, hur kan hon inte engagera sig i killarnas fotboll? Och så kunde jag bli liksom stött och tycka att det är ju det viktigaste i deras liv. Hur kan hon inte ta det på allvar? Hur kan hon inte köra skyttetrafik till deras träningar och matcher? Men sen, efter ett tag, ganska lång tid, så insåg jag att så här, jag gör ju bättre för mig själv och för min ro att försöka se till hennes positiva sidor och det som hon faktiskt gör för mina barn, istället för att gå runt och liksom fastna vid det som hon inte gör, som jag önskar att hon skulle göra. Och jag har ju en väldigt tajt kommunikation med mina barn. Så att jag insåg efter ett tag att hon gör ju saker med mina barn som jag inte gör med mina barn, som de uppskattar väldigt, väldigt mycket. Hon finns där för dem, hon ger dem kärlek. Hon ger, nu börjar jag nästan lipa när jag pratar om det här, för att det har varit många gånger då mina barn har berättat för mig att vad är det med mig? Det är de här senaste veckorna som har gjort mig ur balans. Mina kollegor har skrattat så mycket åt mig för att jag har lipat så mycket de senaste veckorna som aldrig förr. Du vet, för att man är så känslig, som man minsta lilla så här, fantastiska tanke man har, så börjar jag lipa. Det jag ville säga var att Rambo har kunnat berätta för mig att att Julia så här, chillar honom på ryggen när han ska somna till exempel. Du vet, sådana små saker där jag har känt så här, det är ju inte, jag har inte möjligheten att natta mina tre barn på liksom 100% eftersom jag måste fördela mig på tre barn. Och det är ju en sorg i mig som jag alltid har haft, att så här, fan, jag finns inte där 100% för dem, utan jag måste alltid offra. Om jag har tre söner som har fotbollsmatch på lördag, så kan jag inte vara på de tre matcherna samtidigt. Varje kväll så måste jag försöka liksom tänka, vem nattade jag med längst igår? Då ska jag ta den andra idag. Du vet, jag har panik över att om 10 år få höra från mina barn att så här, ja, men hela min barndom så prioriterade mamma Falke för att han var yngst, hon var tvungen. Du förstår det där dilemmat, att man känner att så här, man vill bara att de ska känna sig älskade, sedda och bekräftade alla tre. Och då när killarna är hos Bingo och Julia på deras veckor, då har jag ju fått veta så många situationer där Julia verkligen finns där för dem och pratar liksom länge och lugnt med dem om situationer som har varit i skolan. Alltså hon är så här, hon är en trygghet för dem och de tycker otroligt mycket om henne. Så att efter att jag liksom bestämde mig för att jag ska ta in det istället, så har jag liksom fullkomligt skitit i att hon inte står på fotbollsträning. Det är bara ett exempel såklart. Men ja, nej, så att jag uppskattar Julia otroligt mycket. Jag tycker att hon är en fantastisk bonusmamma.
Mm. Vad fint. Men du, vi ska snacka lite om drev nu.
Oh. Mm. Jag ska byta kaffe till vatten.
Ja, gör det. Så ställer jag frågan så länge.
Ja.
Mm. Du har ju varit i lite olika drev
och, nej, tycker du?
Och folkstormar genom åren. Mm. Vilket har tagit på dig mest och varför?
Mm. Alltså, den självklara svaret på den frågan är ju drevet efter min 45-årsfest.
Maskeraden.
Maskeraden, för då höll jag ju verkligen på att förlora precis allting. Jag höll på att förlora barnen, jobbet, livet, allt. Det var ju en extrem period i mitt liv där jag hade dagarna fyllda av kommer jag bli av med alla mina återförsäljare? Folk var otroligt aggressiva med att kontakta mina återförsäljare om och frågesätta hur kan de sälja mina produkter när jag är en vidrig människa. Så det var väldigt mycket kris kring det. Och samtidigt så hade jag ju socialen, polisen som fångade in mina barn under skoltid och tog dem till polisstationer och förhörde dem. Och var jag en lämplig mamma? Skulle jag verkligen liksom klara, eller var jag lämplig att ha, leva med mina barn? Så det var väldigt dramatiskt, och det var en period där jag kände väldigt mycket osäkerhet kring hur det skulle sluta allting.
Mm. Men hur hanterar du sådana situationer? Blir du lösningsfokuserad eller,
ja,
eller liksom skakar det under fötterna på dig också?
Det skakar, men jag visar det ju absolut inte. Jag behåller ju verkligen lugnet och parerar allt på bästa sätt. Och lyckades ju med det den gången också.
Mm. Men jag tänker så här att be om ursäkt för en grej som jag gissar att du blev tvungen till slut. När man kanske inte känner att man har gjort så mycket fel egentligen innerst inne. Blir inte det en någon slags moralisk inre krock då?
Jo, det blir det. Men ju äldre man blir, desto lättare har man för att be om ursäkt. Och desto mera inser man att hellre be om ursäkt och inte ha konflikter och ovänner än att gå runt och bära på någon liksom fjantig pubertal stolthet som bara gör att jag mår dåligt.
Mm.
Så jag har inga problem. Alltså jag ber hellre om ursäkt och liksom får bort den jobbiga situationen, även fast jag egentligen tycker att den här människan egentligen den som borde be mig om ursäkt. Skitsamma, låt oss bara leva i lugnet.
Mm. Vill jag ha rätt eller vill jag må bra?
Exakt så.
Mm. Det är bra uttryck.
Ja.
Sen var det också ett frisörbråk här, va, nyligen?
Ja, det var nyligen.
Ja, kul.
Jättekul.
Ja, det kunde man läsa om i media.
Va?
Det kunde man läsa om i media. Utåt sett så såg det ut som att du gick till en frisör och så var det för...
Nej.
Nej, berätta.
Alltså först och främst skulle jag vilja säga
berätta.
Att jag tror att det här blåstes upp så mycket på grund av att det var påskhelg.
Mm.
Och tidningarna hade nyhetstorka. För att det var ju helt, alltså det är ju som att, vem är jag? Varför bryr sig människor så mycket om vad jag tycker så att det blir helsidor i våra största tidningar? Det är ju sjukt, bara det.
Men folk tycker det är kul också med Katrin plus konflikt.
Jag vet, mm, absolut. Och det får jag lov att bjuda på. Där har jag satt mig själv. Nej, det var inte alls så att jag gick till en frisör. Utan det var... Var det skärtorsdag eller långfredag? En av de där dagarna. Långfredag var det. Min mellanson Rambo skulle åka med sin bästa kompis och hans familj till Åre dagen efter på morgonen. Och han säger plötsligt hemma så här: jag måste klippa mig. Jag bara okej, men vänta, låt mig kolla. Går in i ChatGPT som man gör och kollar. Vilka frisörsalonger är öppen? Eller nej, först och främst är den han brukar gå till, är den öppen? Ja, den är öppen. Den ligger väldigt nära där vi bor. Så jag säger så här: promenera ner till Fältan, gå till den vanliga salongen. Han går. Han ringer mig typ 10 minuter senare och säger så här: de stänger nu. Så det var fel info på chatten. De stänger nu, de kan inte klippa mig, de har inte tid. Jag bara okej, men skit i det. Nej, det går inte, du vet när en unge har bestämt sig. Så jag bara okej, jag måste bara lösa den här situationen. Ringer till min frisörsalong, Bobbys, stängt. Googlar då istället och får upp en frisörsalong som är öppen ett stenkast från där vi bor. Så jag ringer till honom och säger så här: gå till den här adressen. Jag ringde upp också, det var en man som svarade på engelska. Yes, we are open, I can cut his hair right now. Perfect, okay. Han går dit, han är hemma 20 minuter senare. Klippt som en, ja, jag vet inte, alltså jag ska inte fortsätta att förelämpa den här frisörkedjan. Men det var liksom, det var verkligen en katastrofklippning. Och jag säger naturligtvis ingenting när han kommer innanför dörren. Men jag ser ju på honom, han har ju liksom blanka ögon. Och bara, har vi någon vax hemma? Du vet, här bak huvudet hade den här frisören klippt så att det stod ut som en liten så här, liksom tuppkam i bak. Och den gick inte, och vi fram med vaxdosan och försöka pressa ner det här. Han hade bara klippt honom alldeles för mycket och inte jättebra. Så jag blir irriterad, visar ingenting. Och sen så en liten stund senare så säger Rambo så här: swisha mig för frisören. Jag bara, absolut. Det blir 500 kronor. 500 kronor? Från att jag ringde dig till att du var hemma gick det 20 minuter. Han kan ju inte ens ha tvättat ditt hår. Nej, det gjorde han inte. Han bara klippte mig liksom på stående fot. Och du vet, jag blir... Sådana där saker blir jag irriterad. Det handlar inte om pengarna. Det är för att jag blir irriterad över att han liksom utnyttjar den här situationen. Jag fattar det. Långfredagen hade säkert inte haft en kund på hela dagen. Vi bor på Östermalm. Alla är på landet. Så då tänkte väl han så här: ah, ja, men jag gör väl lite kassa här. Skitirriterad blir jag. Och sen så då senare på dagen så ska jag hämta bilen i garaget och åka ut till min syrra, och frisörsalongen ligger bredvid garaget. Så jag knäpper en bild, eller knäpper en story, och så bara skriver jag så här: de här jävla dårarna, eller de här dårarna tog 500 spänn för att klippa minst någonting, jag kommer inte ihåg vad jag skrev. Ja, och då blev det ju liksom, de här, alltså den här frisörkedjan tog ju verkligen tillfället i akt. De fattade väl att här kan vi få lite publicering. Så att jag utgår ifrån, tror, att det var de som kontaktade tidningarna. För att när jag hann ju knappt komma fram till min syrra på Justerö förrän mobilen bara började ringa och ringa. Och smsandet och det jag skulle svara och kommentera och allt vad det var, vilket jag inte gjorde. Men däremot så skrev jag en förklaring på mitt Instagram att så här: my bad, sorry, jag fattade inte att jag skickade min son till någon så här high-end premium-kedja. baserat på resultatet och den erfarenhet jag själv har av väldigt duktiga frisörer, så trodde jag att jag skickade honom till någon så här liksom Habibi runt hörnet, skulle prisa 200 spänn på Swish typ för att han skulle bara fixa så. Och då blev de ännu mer irriterade och så, ja, var det lite. Det var, det var den historien.
Ja, det är ju så jävla underhållande på något sätt. De där grejerna bara dyker upp i ditt liv då och då. Man bara sitter där och läser Expressen och bara, det är bara, jag vet inte, det är kul att sådana här saker händer, tycker jag. Det är kul, ja. Kul för oss som konsumerar det.
Ja, men och det roliga för mig var ju att jag hade precis kommit hem från en ganska lång tv-inspelning. Mm. Så jag hade ju varit helt utan mobil i 2 veckor.
Jag vet ju vart du har varit.
Men säg inte.
Nej, jag vet att du inte får säga det.
Nej. Ja. Men det har ju läckt fram lite grann.
Ja,
ja.
Det har det.
Men
vi får snacka om det efter inspelningen.
Ja, men jag kommer fortfarande att hålla avtal och inte säga. Jag har inte sagt till någon Bra. Vad jag har spelat in. Men jag hade ju såklart sagt till mina närmaste att, att nu kommer jag inte vara tillgänglig på 2 veckor. Så att inte folk skulle liksom oroa sig. Så jag kom hem från inspelningen och sen var det här dagen efter. Så jag hade inte ens hunnit höra av mig till folk om att jag var ute, att jag hade kommit hem. Så när det här liksom smälldes upp i tidningarna så började jag få sms från mina närmsta vänner då, att så här, japp, då var katten hemma igen då. Så det var liksom så de fick veta att jag var tillbaka.
Mm. Men du, genom åren så har ju du i olika sammanhang romantiserat fest. Mm. Alkohol.
Har du börjat kröka igen?
Nej, jag har inte det.
Tråkigt.
Jag vet. Jag har varit nykter i över 10 år nu.
Herregud vad du missar.
Men vet du vad? De 10 åren innan där så söp och knarkade jag för 100 livstider. Så det är okej.
Okay.
Det är inte synd om mig.
Nej.
Men jag tänkte på det här med just den här romantiseringen av det livet. Är det fortfarande lika sant för dig?
Ja.
Mm. För du nämnde tidigare att du är 48 nu.
Mm.
Och folk med åren börjar ju ofta prata om att de blir mer bakis och sådär. Är det någonting som du har upplevt?
Nej.
Fortfarande immun mot bakishet?
Ja. Ja.
Det är väldigt roligt.
Bara jag får sova.
Ja. Men har din relation till liksom, alkohol förändrats någonting genom åren? Och vad tror du den består i? Alltså just den här stora kärleken.
Alltså det är ju en blandning av att jag de senaste 20 drygt åren har bedrivit verksamhet själv. Det är mycket att hålla i min kropp eftersom jag inte har någonsin haft liksom kompanjoner, delägare som jag har kunnat liksom, alltså det är klart att jag alltid har haft fantastiska kollegor och anställda, så att men det är ett sätt för mig att få koppla av, stänga av och inte tänka på saker som jag annars går och tänker på dygnet runt. Så att det är absolut som terapi för mig att bli packad och bara liksom stänga ner. Men sen också att jag tycker att det är kul. Jag tycker att det är roligt att vara full. Festa, garva, dansa.
Finns det någon bäst för period på det här? Eller tänker du att det, ja, men att det kommer vara så här livet ut?
Nej, alltså jag skjuter ju fram den där bäst för hela tiden. Och om jag inte är tillräckligt full när jag står på Spybar 4 på morgonen, då kan ju tanken dyka upp att så här, ja, jag är ju 20 år äldre än 99% av alla som är här inne. Är det kanske dags för mig att säga hej då till Spybar? Men som tur är så är jag inte så pass nykter eller inte berusad oftast när jag är där. Och då har jag ju skitkul där. Sen har jag tjejkompisar som är 50 plus och som fortfarande liksom lever det livet som jag lever. Så att jag tänker att så länge jag håller mig liksom fräsch på ytan, så att jag liksom ändå accepteras på de här ställena. Och folk, jag har liksom inte kommit till den dagen då folk är, liksom behandlar mig som en äldre kvinna när jag är på Spybar.
Det var min följdfråga nämligen. Ja. Kan det vara där när du står 4 på morgonen och inte har uppnått den här fyllan du behöver för att släppa allt? Kan du få vibben då från 20-åringarna att de tänker så här, alltså den där kärringen borde bara gå hem?
Nej. inte där än.
Skönt. Mm. Den dagen, den sorgen.
Ja, men jag tänker att jag har 7 goda år framför mig.
Mm.
Sen kommer jag ju aldrig sluta festa. Jag kommer väl bara få festa på ett annat sätt.
Golden hits.
Fan vad det är roligt.
Det är klart jag tycker. Mm. Men du, du var inne på det nyss, att så länge du håller liksom, ja, men, formen och utseendet och tar hand om dig själv så mycket, så kan du ändå smälta in det på ett naturligt sätt.
Ja.
Därför vill jag prata lite med dig om just utseende och fåfänga och så. Det känns ju som att du är mycket medveten om det.
Ja.
Ja. Men vad händer i dig liksom när du tänker på att tiden går och du kanske upptäcker någon rynka här, eller du får tecken på att du åldras? Hur är du inför åldrande?
Nej, men jag kände nog ganska mycket panik över att den dagen ska komma där jag inte längre kan fortsätta, alltså bibehålla mitt yttre med hjälp av små medel. Än så länge så finns det ju, och alltså tekniken utvecklas ju. Nu kan man ju lösa det mesta med hjälp av lite botox, lite fillers, lite laser. Framförallt bra kost, mycket träning, bastu, kallbad. Jag gör ju allt för att behålla min hälsa och utseende. Men det är klart att så här, ge mig några år så kommer jag nog behöva göra ett ansiktslyft, för det kommer inte gå.
Men jag tänker att den här kombinationen då mellan att du faktiskt har öppnat den dörren så smått med din rädsla för att åldras och att du är lite obekväm inför den sanningen. Mm. Kan den kombinationen göra att du om 10 år ser ut som ett, ja, men förstår vad jag menar, att du kommer se ut som ett helt, sådana där skräckexemplen på helt plastig liksom?
Nej, absolut inte, du galen. Jag går ju till de allra bästa kirurgerna och terapeuterna som finns. Jag skulle ju aldrig gambla med den biten. Jag skulle aldrig gå till någon för att jag får ett sponsrat samarbete eller för att liksom jag får en gratis tuttoperation. Aldrig i livet. Utan jag, det är ju där jag lägger allt jag har och kommer alltid att göra.
Men kan man inte se onaturlig ut? Och lite,
men kolla på, vad heter hon? Kris Jenner.
Ja. Förvisso. Så du, ja, men det där vet ju du mer,
jo, men
om
kolla,
än vad jag vet såklart.
Kolla på...
Madonna.
Men hon är inte hemsk, tycker du det?
Nej, jag vet inte. Folk brukar prata om henne. Jag har fan ingen åsikt. Jag vet
tycker hon är fin.
Jag vet knappt hur hon ser ut. Alltså, ärligt
talat. Nej, men jag tänkte säga, alltså, det finns ju så många... så här, Jennifer Garner, Jennifer Lopez, som alla heter Jennifer, Jennifer Aniston, alla Jennifers håller sig snygga.
Mm.
Nej, men och så här, jag har inte riktigt råd med stamceller just nu, men det finns väldigt mycket man kan göra för att behålla sig snygg och fräsch länge.
Mm. Men när man har öppnat den dörren, är det svårt
att... Man kan inte sluta.
Exakt. Jag tänkte att det nästan kan bli som ett beroende, att man börjar se så mycket mer och bara, det där vill jag fixa, det där vill jag fixa, det där vill jag fixa.
Ja, så är det. Men det har jag accepterat. Mm. Att jag aldrig igen kommer att leva som en 25-åring, där jag kan liksom käka Snickers, dricka Coca-Cola, inte träna, festa 3 dagar på en vecka... och bara vakna med glow. Mm. Den tiden är ju förbi. Men jag gillar utmaningar. Och alltså så här, jag är så gammal så att jag vet att livet är inte lätt. Det finns ingenting som kommer gratis. Man kan inte luta sig tillbaka och tänka att det blir bra. Mm. Jag måste hålla på och liksom, ja, men jag har min tydliga rutin att hela tiden äta nyttig mat, träna, fixa med behandlingar regelbundet. Ja.
Mm. Du, vi ska börja avrunda här alldeles strax. Men min sista fråga lyder, du har ju varit i offentligheten länge nu.
Mm.
Och det har varit poddar, det har varit sociala medier, det har varit tv-program, det har varit mycket åsikter, artiklar och sådär. Vem är du om man plockar bort allt det här? Är du exakt samma människa, tror du?
Jag är en mycket värre människa. Jag är mycket mera grov, kontroversiell och brutal. Jag satte ju ett filter på mig själv när jag fick barn.
Mm.
Så jag är inte så här vad ska jag säga, politiskt korrekt, även fast jag inte är det. Men privat är jag ju mycket mer vulgär. Mm.
Du Katrin, fan vilken härlig timme det här var.
Verkligen, detsamma.
Och
du luktar så gott.
Ja, tack, det var snällt sagt. Och jag är glad för dig att...
Så nu får inte folk tro att jag sitter i knät på dig, men din doft har liksom spridit sig i hela rummet här. Det luktar fantastiskt.
Åh, jag älskar den komplimangen, för dofter är så viktigt för mig. Så tack så mycket. Och jag är så glad för din skull att företaget är på rätt köl igen.
Ja, tack.
Och du får komma tillbaka till podden när du vill.
Tack.
Tack för idag.
Hej då. Nemo är en kändis, den största som vi